There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Du lyssnar på Wow-podden och jag är Emily Lohman, ett serviceproff som vill höja statusen på serviceyrket, kvaliteten på service och göra det enklare för vem som helst att ge Wow-service till sina kunder, gäster, följare, medborgare. Det gör jag genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service, Wow-service. I podden får jag chansen att prata service och kundupplevelse med inbjudna gäster som jag inspireras av och som jag hoppas kan inspirera dig. Så nu dyker vi in i det här avsnittet. Hej och välkommen till Wow-podden och välkommen till Wow-podden Linda Öhling.
Tack snälla, vad roligt att få vara här.
Ja, så roligt att ha dig här. Tack. Innan vi drar igång, kan du berätta lite kort, så här, vem är du, vad gör du och varför gör du det du gör?
Jo, det är så bra frågor där, Emily. Jag kan säga att jag är civilekonomen från Uppsala som väldigt tidigt hittade att det här med kundcentrering, det är mitt kall. Och jag började som managementkonsult, jobbade som det i 10 år, var i Norge och etablerade svenska bolag och jobbade med koncentrerad affärsutveckling på ett företag som heter Differ. Men så kände jag efter 10 år att hur är det att göra det här i verkligheten, ute i organisationerna? Och där kom jag i kontakt med Trygg Hansa och jag började där och kom att stanna i 12 år.
Mm.
Så att jag fick verkligen uppleva hur det var att driva de här frågorna i en stor organisation. Och i många olika roller och de senaste 4,5 åren som ansvarig för Customer Experience.
Mm.
En head of CX-roll, fick bygga upp team och kompetens och verktyg och arbetssätt. Så det var otroligt utvecklande och roliga år på så många sätt.
Mm.
Och sen kom det en ny möjlighet och då var det på IOM, Business School, som startade en helt ny utbildning kring Customer Experience. Och jag fick förfrågan att vara kursledare på Customer Experience Management.
Mm.
Så då tog jag det beslutet att jag startar eget och börjar att jobba tillsammans med IOM. Och där föddes också House of CX som är det bolag som jag driver idag. Jag sa det till dig innan att jag bor själv i huset men jag älskar att ha besök.
Ja.
Så att här samverkar och samskapar jag med många andra personer som också driver CX eller Customer Experience på olika sätt. Då. Så jag är ute och stöttar som konsult och jag får vara inspirationsföredragare och har startat ett nätverk eller ett forum för erfarenhetsutbyte kring CX, CX Circle. Så att jag älskar det här, det är så roligt att få jobba med de här frågorna. Och jag har tänkt mycket på den här frågan, varför? Varför gör jag det som jag gör? Och för mig är det väldigt tydligt att det finns ett så stort behov. Det är så många som vet att vi behöver bli mer kundcentriska, öka vårt kundfokus, göra det bättre för våra kunder. Men hur gör man?
Mm.
Och där kände jag väldigt starkt att med den här erfarenheten från att både rent teoretiskt jobba, om man får uttrycka det så, som konsult, men också ha fightats med de här frågorna i så många år, så vill jag ta den erfarenheten till fler branscher och få driva de frågorna på olika sätt. Så mitt varför är väldigt starkt för mig.
Mm.
Öka kundcentreringen, skapa hållbara organisationer som når ambitiösa mål.
Mm.
Och jag tycker ju att det i sig är väldigt viktigt för organisationer att ha ett starkt varför.
Mm.
Så jag är väldigt tacksam för mitt.
Verkligen, det här med varför är ju, vad säger de, when the why is high, the cost is low eller något sånt där. Och det upplever jag också att många organisationer, alltså man kan backa dit och få ett sånt annat resultat. Jag jobbar ju mycket med kundserviceorganisationer.
Ja,
men
ja.
Bara att ha ett, liksom ett starkt varför, det kommer så mycket på köpet där. Men också att man har sitt eget individuella varför. Och den frågan, jag brukar ställa den när jag kommer ut och intervjuar medarbetare inför ett projekt.
Ja.
Men det är väldigt få som kan svara på den frågan.
Ja.
Så att, och många kanske har sitt första jobb inom kundservice. Så att det är viktigt att säga, men vad är ditt varför? Mm. Det kan ju få en att hoppa ur sängen på morgonen.
Ja.
Liksom att verkligen prestera bättre och må bättre.
Ja. Och jag tror också att det du är på, det blir viktigare och viktigare.
Ja.
Också många unga som går ut i arbetslivet idag.
Ja.
Man accepterar inte att det inte finns en tydlighet kring varför vi finns här. Och att det också stämmer både med kunderna, med medarbetarna och med samhället och omvärlden.
Mm.
Man behöver vara med och göra skillnad.
Verkligen. Så att bara genom att göra det och liksom linda in och få in kunden i det kan också, har jag upplevt, så här, öka kundfokuset. Att så här, men varför är vi här? Vilka gör vi skillnad för? Vad bidrar vi till? Att då förstår man som medarbetare, just det, vi är här för dem. Och de då påverkar. Det var i alla fall min upplevelse när jag tog reda på mitt varför. Att så här, men jag gör ju skillnad för alla de här människorna på det här sättet. Jag tar inte bara 50 samtal.
Nej. Och det du är på, jag måste bara få göra en liten passus där. Ja. För jag tycker jag stämmer så väl in i det du säger. Och det finns ju så mycket forskning idag som pekar på att det är precis som du säger.
Ja.
Och just också när man som organisation förmår vara kundfokuserad så bidrar ju det till ett ökat engagemang hos medarbetare.
Mm. Mm.
Och engagerade medarbetare påverkar ju affärsresultatet väldigt positivt. Så att det är ju den här, som jag brukar säga, positiva spiralen kring kundcentrering i business någonstans. Ja. Det ger gott liksom hela vägen också ner på det ekonomiska resultatet. Som
absolut
också är väldigt viktigt för organisationer, såklart.
Ja. Så att varför-frågan är viktig. Och att få göra skillnad för andra. Och att någon faktiskt påminner om det när du sitter där i kundservice eller vart du än är och har 70 samtal och du bara liksom matar på. Att man påminns om att vi gör faktiskt skillnad för andra. Jag läste en bok nyligen, eller jag håller på att läsa en bok. Jag är inte så bra på att läsa ut böcker. Jag läser många samtidigt och har inte så många jag läst ut. Men då stod det just också om att, så här, att skapa motivation, den här positiva förväntan. Den kan man ju få endast om det är, liksom, finns en trygghet och sådär i organisationen. Men då är just att få känna att man betyder något för andra. Är en så viktig del i hur vi har i vår motivation. Sen har vi olika saker som driver oss, som gör att vi har vår egen motivation också, men det är liksom en grund som alla människor i stort sett har.
Och jag som älskar att läsa böcker, det där boktipset ska jag ta med mig efter våran podd idag.
Självklart, det ska du få. Okej, vad definierar en riktigt bra kundupplevelse för dig? Har du något exempel på kundupplevelse som du varit med om nyligen så man kan få det liksom i en annan kontext?
Ja, men jag tänker att jag börjar lite med så här definitionen av kundupplevelse. Vad är det egentligen? Och som jag brukar beskriva det så är det en känsla som uppstår som ett resultat av samtliga interaktioner över tid. Och det här tycker jag är väldigt viktigt utifrån vad som också är en bra kundupplevelse. För att om man har 8 bra interaktioner men 2 som inte alls är bra, då spelar det ingen roll om de där första 8, om 3 av dem kanske till och med var fantastiska. För att grunden brister. Och det här tycker jag är väldigt viktigt att komma tillbaka till. Att alla interaktioner är viktiga.
Mm.
Det innebär också att alla i organisationen är väldigt viktiga för att kunna leverera en bra kundupplevelse. Det jag brukar säga är de som står på scen och möter kundservice till exempel.
Mm.
Men också de som står bakom scen och hjälper de som hjälper kund.
Mm.
Det är någonstans deras uppdrag. Så att där så tycker jag att bra kundupplevelser, de är liksom jämnt bra över tid.
Mm.
Jag känner igen mig i kundmötet. Jag känner igen mig i den kundupplevelse som jag någonstans får. Den här känslan som jag har.
Mm.
Och att det är viktigt att i steg 1 fix the basics. Det låter inte så coolt, men det är så otroligt viktigt. Och i steg 2, lägg på de här delarna som gör att jag får wow-känslan.
Mm.
Och det är olika i olika branscher och bolag. Och nu pratade vi böcker innan.
Mm.
Vi kom naturligt in på det. Och då tänker jag en bra kundupplevelse för mig är till exempel på Akademibokhandeln.
Mm.
Jag tycker det är, nu älskar jag att läsa som jag nämnde innan, men jag tycker att det är en sån fin organisation utifrån just det här att hålla i alla interaktioner. Jag tycker de är väldigt bra utifrån att jobba både digitalt och i butik. Det här man brukar prata om också som omni. Att det hänger mellan kanaler. Jag beställer på webben. Jag kanske hämtar ut i butiken. Det är enkelt. Just det. De har de här betalalternativen inklusive Swish på webben till exempel som jag uppskattar. Men de får också känslan att hänga med. Och tittar man på akademibokhandeln.se så ser man till exempel att där har du personalens tips. Det som de liksom har blivit lite så här kända för att ha i butik. För du vet, när man kommer in i butiken, då finns de här små handskrivna lapparna. Pelle rekommenderar den här för att.
Ja, det blir personligt.
Det är så personligt och det är så fint. Och jag tycker att lyckas ta det till webben, då är det ett väldigt enkelt grepp faktiskt det de har gjort. Att använda lite samma retorik, men i ett digitalt gränssnitt.
Coolt.
Jag känner igen mig när jag kommer dit. Jag tycker att de tittar på mig, de ser mig, de ger ett fantastiskt bemötande. Och jag brukar ibland på LinkedIn så här, göra lite hatten av för organisationen. Jag tycker utmärker sig och jag gjorde hatten av för dem.
Oh.
För att det var en dag när jag fyllde år. Så jag var ute och hoppade lite på min födelsedag. På flera butiker så frågade man ju om, liksom, är du kund här?
Medlem, ja.
Man visste ju att det var min födelsedag. Men först när jag kom in på Akademibokhandeln så tittade han mig i ögonen och sa, nej men hej, vad roligt, du fyller år. Grattis på födelsedagen.
Mm.
Och det var det där lilla wowet. Men det är det jag menar, det här med känslan som ett resultat av alla interaktioner. Att om han hade gjort det, men basen hade varit dålig, böcken hade inte funnits eller priset hade varit tokhögt, då hade inte det spelat någon roll.
Ja, det där. Jag håller med faktiskt också om Akademibokhandeln.
Mm.
Jag har inte reflekterat över webben för att jag beställer inte det. För att jag tycker akademi, jag går dit.
Ja.
Och jag tycker att vilken butik jag, nu har jag testat några olika, men så är också servicen väldigt lik. Det känns som att det är inte robotar, absolut inte. Men de ser det när man kommer in, de hälsar, de... Och de är så, det är en härlig känsla. Det är det.
Och jag tänker också att de naturligt upplevs intresserade av det de säljer.
Mm.
Och det tänker jag också i så många andra verksamheter. Att ibland tänker man att man pratar med medarbetare som dels inte vet sitt varför, som vi pratade om innan. Men som kanske heller inte riktigt vet, men vad är det egentligen vi säljer?
Mm.
Och återigen, varför gör vi det?
Mm.
Så att just då liksom utbilda och låta medarbetare känna på de egna produkterna, känna på den egna servicen.
Mm.
Då kan man också ha bättre förutsättningar att leverera en bra service.
Verkligen.
Alla akademibokhandeln får vi säga.
Ja, nej men alltså, jättebra exempel, för jag håller verkligen med dig också. Är det.
Mm.
Så okej, okay, då har vi pratat om vad som definierar en bra kundupplevelse, att det är liksom, man känner igen sig både digitalt och man känner igen sig i butiken. Mm. Men vi har också kommit in på det som skapar känslan, kanske det här personliga och ja, men bemötandet, men också att det håller ihop så att det inte är kaos på något ställe i kundresan, utan att det är liksom en bra nivå överlag.
Det är jämnt och bra. Och jag får bara smyga in ett litet till exempel som jag upplevde som är i en helt annan kategori, men det är folktandvården.
Mm.
Och där så har jag haft en också jättefin upplevelse kopplat till min dotter som behövde ta bort tänder. Och utan att gå in i detaljerna kring det så är det också en kundupplevelse som hänger så fint hela vägen. Från att jag får ett sms med påminnelse om tiden. Jag fick information inför att vi kom dit. Hur ska jag förbereda min dotter på det här? Det var en tandläkare på plats som såg min dotter.
Mm.
La en hand på henne när hon såg att hon behövde det. För det här var en jobbig liksom sak för henne. Och tydlig information kring, men vad händer efter att ni har varit här? Vad ska ni göra när ni har lämnat den här liksom tandvården?
Snyggt.
Och det där för mig som brinner för kundresan är ju mumma. För att då har man ju både tänkt före, under
och efter.
Exakt. Och det tycker jag, och då är det ju också så roligt att se att när man tittar på branscher i Sverige som anses ligga väldigt långt fram i att leverera en bra kundnöjdhet, då ligger ju just tandläkare i topp.
Nej.
Ja, det är så intressant. Det tror man inte, men de förmår göra det där också mellan kanalerna. Man betalar i det här fallet, jag swishar ju när jag går därifrån liksom, som betalning. Om jag har varit vuxen då, det är gratis för barnen.
Ja.
Men bara det där också.
Och smidigt.
Ah.
Ja, men det är det här enkla, snabba.
Exakt.
Men att man ändå har det här proaktiv. Och då blir det ju verkligen, tycker jag också, mer wow.
Exakt.
Men jag håller med, min tandläkare, jag går till en privat tandläkare. För jag har varit lite så här tandläkarrädd. Men då fick jag tips av en kompis att så här, gå hit.
Ja.
Och det Jag tycker det har varit så härligt, för de har skickat hem kort på liksom, de var typ, det är liksom en tandläkare och så var det, hon tandsköterskan, och så har de skickat hem personliga vykort, så här, hej och välkommen på tid, så är det en cool, så här, bild när de har teambild innan de har varit ute och ridit på hästar, så himla personligt, handskrivet, när man ringer dem och så här, men hej, så himla härligt, och det, bemötandet när man är där, det är det helt guld. Jag skulle aldrig kunna, jag kan inte gå någon annanstans. Nej. Men just bemötandet där. Sen har jag inte reflekterat över att jag inte har fått information innan eller efter. Men Nej. De har liksom förtrollat mig ändå med sin känsla.
Ja, vad fantastiskt fint exempel.
Ja, helt underbart.
Och du är ju så på det där. Vad händer när upplevelsen är så där bra?
Ja.
Det gör att jag rekommenderar ingen roll att någon annan... Ja, du rekommenderar.
Ja.
Och du skulle inte värdera att byta även om någon Nej. Kom och knackade dig på ryggen och sa att vi gör det för halva priset.
Verkligen. Nej, aldrig. Mm. Alltså priset spelar ingen roll här, för jag vet vad jag får. Jag skulle aldrig, aldrig byta.
Nej. Jag tänker att det fungerar i väldigt många branscher just det där som du är på.
Ja, och det kan man ju se att man värderar servicen mer och mer. Att man vet att de finns där när det gäller eller de finns där. Och är på samma sätt hela tiden. Det kommer inte vara någon annan, utan jag vet att det är de här två, Titti och Peyman, jag möter när jag kommer dit. Liksom. Och jag vet vad som händer efter, de har samma rutin. Alltså det är så härligt, det är sån trygghet. Och jag tror tryggheten är också väldigt liksom, viktig. Att det finns en grundtrygghet i själva kundresan också, eller i kundmötet, kundbemötandet eller vad det kan vara. Så att vi slipper oroa oss.
Ja, verkligen.
Men hur ser det ut i en organisation som levererar en sån här magisk kundupplevelse? För jag menar, när man är ute där, alltså jag också kan ju så här, bara, här vet jag vad som funkar. Jag kan tänka mig så här, hur mötena ser ut eller så där, när jag möter en kundservice då. Men jag märker hur medarbetarna mår och hur kundmötet låter. Men jag tänker, du har säkert någon liknande känsla kanske när du möter Akademin och Kanna. Vad är det som funkar i de här organisationerna?
Ja, men jag tänker att det är flera delar. Mm. Och jag tror dels det här som vi har varit på lite grann. Att det är ju väldigt tydligt vilken kundupplevelse man avser att leverera. Nu vet inte jag hur det är på Akademibokhandeln. Men jag märker det hos bolag som jag möter. Att där det finns en tydlig bild vad vi strävar mot. Det som kan beskrivas som en fyr eller norrstjärnan. Eller vad som nu passar. Då blir det ju också mycket enklare för organisationen att tänka. Ja, men gör vi då det som behövs? För att leverera just den här kundupplevelsen som vi har sagt att vi ska leverera. Och det är förvånansvärt ofta man kommer ut och det saknas. Och hur ska då medarbetare veta vad man ska leverera om det inte är uttryckt? Eller så är det uttryckt på en PowerPoint som medarbetare känner absolut ingenting för.
Nej.
Och då har man heller inte tagit det hela vägen. Så att jag skulle tro att det finns en väldigt tydlig bild av vart man ska med sin kundupplevelse. Mm. Vad vi strävar mot. Och att det är förmedlat på ett sätt som man känner.
Exakt.
Och en annan sån sak det är ju att man är duktig på att också målsätta och mäta, skulle jag tro. Vart ska vi? Alltså hur mäter vi och följer upp att vi rör oss åt rätt håll? Mm. Och också som jag har erfarenhet av att alla i organisationen har mål kring kundupplevelse. Mm. Kanske inte kring kundnöjdhet siffra X. För den kanske jag tycker att jag är för långt ifrån på något sätt. Men då kan man ha ett beteendemål eller ett utvecklingsmål. Jag ska lära mig mer om kundresemetodik till exempel. Eller jag ska börja samverka mer med andra organisationer. Så det är en sån här andra punkt som jag också tror. Det är tydligt hur vi mäter och följer upp. Också i siffror. Men också kopplat till att alla har mål. Och det behöver inte vara en siffra.
Nej,
det
exakt.
Kan vara ett utvecklingsmål till exempel. Och sen så tror jag också att man sitter liksom inte på kammaren och utvecklar erbjudanden som man tror att marknaden vill ha. Utan man samskapar med kunder. Så man börjar tidigt utifrån insikter, både kvalitativa, alltså djuplodade insikter, och kvantitativa, de som mer går på volym. Och så förstår man så här, hur kan vi skapa värde? Och så kanske man till och med jobbar i en liten designprocess för att tillsammans med kunden liksom gå från insamling, börja problemformulera, testa eller formulera idéer, testa idéer och så vidare. Så det är också en sån här del. Och sen så skulle jag också säga att jag tror att man har en kundcentrisk kultur. Och kultur, gud det är ju så flummigt begrepp kan man tycka, men ändå inte tycker jag. För det handlar ju mycket om så här beteenden och attityder i en organisation.
Ja.
Och om de beteendena och attityderna påvisar kundens värde, då har man också mycket bättre förutsättningar att leverera bra ut mot kund. Medan om man i en kundservice till exempel har en jargong att det är kunden som inte förstår, kunden är dum, det är vi och jag allt vi kan, då har du inte en kundcentrisk kultur. Jag hörde en herre på Google som pratade om att man ju säger att det kan aldrig vara kundens fel om kunden inte förstår.
Yeah.
Och jag tycker det är så viktigt.
Mm.
Då har vi inte förklarat det på ett tydligt sätt. Så en kundcentrisk kultur skulle jag också säga är svaret på den frågan. Mm. Och sen att man jobbar med de här kundcentriska verktygen och metoderna som finns. Kundresor är ett, väldigt populärt också sådant, men det finns fler.
Mm.
Så det är några exempel på vad jag tänker att de här organisationerna gör.
Ja.
Som lyckas förmedla känslan ut som är så positiv.
Men jag tycker, om jag kopplar mycket till kundservice då. Eftersom att det är där jag är.
Ja.
Men just det här med visionen, det är nästan det första som jag också så här. Vad har ni för vision?
Mm.
Och det kan vara svårt att bara så här, ta fram en vision om man inte har gjort det för en kundservice förut. Så här, vad lockar dem? För oftast så är det lite olika som lockar ledaren.
Mm.
Kanske mer resultat, mer där vi hamnar. Om vi gör någonting.
Just det.
Och medarbetarna kanske är lite mer, vad är det vi ska göra då? Var ska vi? Vad kan vi liksom titta mot? Så. Och så att det är liksom också bland det första. Så att jag håller verkligen med om det. Och sen att sätta mål, det behöver inte bara vara en siffra som du pratar om. Utan verkligen, hur gör vi det här?
Exakt.
Hur låter jag? Hur säger jag? Hur beter jag mig? Hur gör att verkligen få ner det och göra det tillsammans? Då blir det så mycket tydligare och involverar man så är det också ett sätt att skapa liksom engagemang och motivation.
Och det är där precis det du är på. Det är där man driver förändringen också. Mm. I liksom det faktiska agerandet. För det är också min erfarenhet att det är så många som pratar om det här. Vi är kundfokuserade. Mm. Vi ska leverera en kundservice i världsklass. Hur många säger inte det? Men om man krafsar lite på det. Så här, vad innebär det?
Mm.
Då har man ingen aning.
Så att och alla tolkar det på sitt sätt.
Ja, och jag tror också att det behöver liksom börja företagsövergripande.
Mm.
Och sen är det kundservice är ju en del i kedjan som ska leverera på det.
Mm.
Men det är inte bara kundserviceansvar.
Nej, verkligen inte.
Det är allas ansvar.
Exakt. Mm. Snyggt. Men på din hemsida så kan man ju läsa så här att vi lever i en upplevelseera.
Ja.
Och det är en tid när organisationer börjar flytta fokus från att tänka och agera inifrån och ut till att fokus inställt på dem som de finns för, alltså kunderna.
Mm.
Så hur kan man få till det här liksom rent praktiskt i organisationen? Hur gör man den här omställningen?
Ja, men dels så skulle jag vilja lyfta att det är ett komplext arbete.
Mm.
Man jobbar med komplex materia. Det är, jag brukar säga att det är som ett maratonlopp. Det är ingen sprintdistans. Det är som en jättestor brasa. Det är ingen liten gnista. Och jag tror att det här måste man tänka när man går in i en sån här transformation som kundcentrering ofta innebär. Att det är ett arbete som kräver insatser på många olika fronter.
Mm.
Samtidigt som man också någonstans bara behöver börja göra. För att faran annars, om man tänker det är stort och komplext, så sitter man och planerar sönder frågan. Alltså börja göra också, liksom, någonstans i organisationen. Mm. Arbeta på rätt sätt och visa vad det ger. Och så tar man det vidare. Men jag skulle säga att det är utifrån min erfarenhet så här, 9 förmågor som alla är centrala för att bli en kundcentrerad organisation. Och det här är ju förmågor som nu är paketerade utifrån många års erfarenhet.
Mm.
Det är jag tillsammans med en mycket klok man som heter Jens Vedin som har utvecklat det vi kallar för upplevelseblomman och bland annat undervisar på IOM utifrån de här förmågorna. Men där börjar man någonstans i det som är så här, strategi, mål och mätning. Lite det vi har berört här redan då.
Mm.
Och där menar jag att den här strategin kring kundcentrering, den kan ju inte vara någon väsensskilt annat än företagets strategi. Så att liksom börja med att så här, koppla det till den strategi som ligger och hur kan vi tydliggöra det vad gäller kundens upplevelse. Som vi har pratat om, sätt relevanta mål, mätpunkter liksom, den här uppföljningen.
Mm.
Och sen förmågan nummer 2, insikter. Mm. Alltså att jobba insiktsdrivet hela tiden.
Mm.
Hela tiden backa tillbaka och tänka så här, det här beslutet vi har fattat nu, gör vi det utifrån insikter kring kundens påverkan? Eller är det här en intern idé vi har kring att nu ska vi snabbt spara pengar till exempel?
Mm.
Så insikter är superviktigt, både kvalitativa och kvantitativa. Både som sagt mäta stordata, men också träffa kunder, riktiga kunder, djupintervjua dem.
Mm.
Och följ också de spår som kunderna lämnar hos dig.
Mm.
Man brukar prata experience-data och odata.
Mm.
Så få ihop de här olika liksom, insiktsdelarna är en väldigt viktig del.
Men jobbar man mest med de befintliga kunderna som man har då?
Ja. Ja, det här handlar ju mycket om att liksom se hur kan vi leverera till våra befintliga kunder. Mm. Sen tror ju jag också att man till exempel behöver jobba med att förstå hur kundupplevelsen är hos andra konkurrerande bolag.
Ah,
då är det ju inte ens egna kunder.
Så att,
till exempel i relationsundersökningar.
Mm.
Jag tror ju mycket att man ska jobba på liksom tre nivåer. Både på en relationsnivå, hur har upplevelsen varit om man tänker tillbaka i tid. Men att man också förstår en enskild kundresa och ner i en transaktion. Hur var kontakten med kundservice i tisdags till exempel. Men att det där är viktigt att förstå, hur levererar vi då jämfört med konkurrenterna?
Mm.
För att om vi nu blir bättre, men möjligheten hos konkurrenterna ökar i mycket snabbare takt, då är inte vi tillräckligt bra.
Nej.
Så att där tycker jag att det är viktigt att också förstå konkurrensperspektivet.
Mm.
Och sen har vi ledarskap och team. Att ha ett kundcentriskt ledarskap i organisationen. Ledare som visar tillit, bygger psykologisk trygghet, vågar delegera mandat, löpande lyfter, hur går det med kundnöjdheten, har vi något initiativ igång. Det är superviktigt.
Mm.
Och att också ha de här teamen där man också uppmuntras till exempel att jobba tvärfunktionellt. För att sitta och göra en fantastisk kundupplevelse i silos, det kommer aldrig att lyckas. För att kunden lever ju inte sitt liv i ett silo, utan de har en interaktion med ett helt företag.
Mm.
Så att bara där, börja samarbeta med varandra, vara nyfiken på varandra.
Mm.
Det jag gör här borta, när jag jobbar med ett utskick, ett brev, ett innehåll, hur påverkar det kunden här? Mm, det är det här kunderna ringer till kundservice för att de inte förstår till exempel. Där kan det verkligen uppstå magi.
Verkligen.
Och sen har vi en förmåga då som också är kultur.
Mm.
Superviktigt att jobba och liksom bygga upp en kundcentrisk kultur. Och sen har vi det som är organisation och roller.
Mm.
Och där så tycker jag att det är viktigt att man inte har för mycket CX-roller, om jag får uttrycka det så. Alltså customer experience-roller i en organisation och tänker det är deras ansvar att göra den här kundupplevelsen så här härlig och bra. Men att samtidigt investera i att det finns nyckelkompetenser som kan det här.
Mm.
Om jag backar tillbaka till Trygg-Hansa så rekryterade jag och byggde CX Transformation Leads-roller. Och det är för att det handlar om en transformation. Och då blir ju de där för att kunna accelerera arbetet i olika delar av organisationen.
Mm.
Så att också liksom våga investera i de här kompetenserna.
Mm.
Om vi säger att vi ska jobba designdrivet, ja men då behöver du kanske få ha service designers i din organisation.
Mm.
Som verkligen har kompetensen att kunna göra det här. Och sen har vi en förmåga till då som är kundresor och processer.
Mm.
Och jag tycker ju som sagt jättemycket om kundresor som verktyg. Men jag upplever också att det ibland blir lite urvattnat. Att det blir snygga skisser av hur vi tycker att kundupplevelsen ska vara. Liksom, nyckeln här är ju att koppla det till interna processer, system och guidelines. För att om vi till exempel sitter i kundservice i 1000 olika system och inte har någon helhetsbild av kunden, eller någon insikt vad kunden faktiskt skulle behöva och få det presenterat, då har vi ju inte heller förutsättningar att leverera ett riktigt bra kundmöte. Så att jobba med kundresor och jobba på olika nivåer. Ställ er frågan, så här, vilka är våra övergripande kundresor som vi har? Finns det beskrivet? Liksom på den högsta nivån.
Mm.
För att annars kanske vi jobbar med kundresor i en del av den stora kundresan där vi har egentligen minst problem eller minst potential att skapa ett bra värde.
Mm.
Så det tycker jag är väldigt viktigt. Och sen så kommer vi till ytterligare en väldigt central förmåga som är förändringsledning.
Mm-hmm.
Och den upplever jag liksom genom åren, jag som har jobbat över 20 år med, liksom med CX, det är att man har pratat ganska lite förändringsledning.
Yeah.
Väldigt mycket så här, mätningar och insikter. Men om vi inte får med oss medarbetare i en förändring mot kundcentrering, då kommer det heller inte bli mycket verkstad. Och det är ju inte organisationer som transformeras. Det är ju medarbetare, en i taget, som ska förstå varför är det viktigt att vi ska göra på ett annat sätt.
Mm.
Vad får mig att vilja vara en del av den förändringen?
Mm.
Hur bygger jag kompetens, alltså kunskap kring hur jag ska jobba för att öka kundnöjdheten till exempel?
Verkligen.
Och om jag har kunskapen, har jag förmågan? Och sen också i ett sista steg, att verkligen belöna rätt beteende.
Mm.
Och det är en sån här, vem är det som får en promotion på företaget?
Mm.
Är det de som naturligt jobbar bra kring de här frågorna till exempel? Eller är det de som är mer fokuserade på kortsiktig försäljning och kortsiktigt spara kostnader till exempel? De där signalvärdena är så viktiga.
Mm.
Så att den tycker jag är väldigt viktig. Och så har vi den som är leveransmodell som också är jätteviktig. Och där, kan vi ju prata en hel podd bara om det här med agil omställning. För det är så det viktigt. Men man kan ju heller inte bara veta allt vi borde göra. Om man inte snabbt kan omsätta det i handling.
Nej.
Så därför är leveransmodellen så central. Och avslutningsvis då förmåga nummer 9. Det är ju erbjudande. Mm. Alltså hur samskapar vi med våra kunder och utvecklar erbjudanden. Som på riktigt skapar värde.
Mm.
Och både för kunden, för medarbetarna och för affären.
Mm.
Och i ett sammanhang av samhälle och omvärld.
Mm.
Så det har varit ett väldigt långt svar.
Ja.
Får jag be lite om ursäkt för.
Nej,
men det är 9 förmågor som alla är så viktiga.
Det är fantastiskt. Så bjussigt. Tack så jättemycket. Och jag fastnar för 2 saker. Dels så vet jag att jag läste någonstans just att silos är det som många företag upplever som den största utmaningen för att bli kundcentrerade.
Ja,
det är många som jobbar med det. Men just, alltså just silos-tänket. Ja. Och det upplever jag också. Det var, jag vet, där jag började min resa på mobiloperatören 3.
Mm.
Så var det så här, men de och vi och, och sälj och marknad och sådär.
Mm.
Men där skapade vi en del forum. Liksom, att, men nu bjuder vi in alla för att vi alla behöver liksom vara med. Sen såg vi att kundnöjdheten gick ner när man kopplade från sälj till service. När man inte kunde göra vissa delar. Det var så viktigt att dela de insikterna. För annars satt vi på kundservice och var irriterade över att kundnöjdheten var lägre med alla de här kopplade samtalen. För att det är det numret som står tydligast på hemsidan och inte kundservice. Så att det var så viktigt där. Och jag vet på 3 också var så här. Vi ville jobba jättemycket med kundcentrering och vi ville jobba med kundupplevelsen liksom, och så. Men det var svårt att få med sig hela bolaget.
Ja.
Men vi bara, vi börjar med kundserviceföretag i alla fall.
Och det är det där som är så viktigt. Börja
som du sa. Ja. Kände jag det så här. Ja, och det var det. Vi började. Vi samman, så här, okej, det här är vår vision. Vad behöver vi bli? Om vi ska bli wow-service till alla våra kunder så behöver vi bli liksom, servicestjärnor. Vi behöver bli kommunikationsstjärnor.
Ja.
Okej, och hur gör vi det? Och då liksom, jobbade vi verkligen ner i hurmål. Skapade en guide, en service, en handbok liksom för det här.
Mm.
Och jag kan säga att då det kom alla på företaget och så här, sälj vad vi vill ha den där. Och då började marknaden komma till oss. Kan ni vara med inför den här kampanjen? De som skickar ut sms, bara kan ni kolla igenom så att det här inte genererar samtal? Alltså det har varit sånt samarbete kring det här. Så att ändå boosta då de som jobbar på kundservice att så här, börja ni. För att min erfarenhet när vi börjar att det sprider sig.
Ja.
Det blir, och när de här resultaten kommer och så är det. Så att och det tar jag verkligen med mig.
Ja, för det du beskriver så fint är att skapa något man vill vara en del av.
Ja.
Och det är det som är så kraftfullt och möjligt kring kundcentrering. Mm. Skapa en rörelse som man vill vara en del av. Och jag tänker också det här som du beskriver så fint kring kundservice. Och som jag nämnde att jag gillar kundresor så mycket som så här verktyg och metodik. Mm. Alltså börja med att göra en övning om man inte har till exempel beskrivit sina så här övergripande kundresor.
Mm.
Där man bjuder in olika delar av organisationen.
Verkligen.
Och kundservice ska alltid vara närvarande i den typen av övning. Och då brukar jag börja med att vi bygger en kundresa utifrån hur vi tror det är. Alltså intern kunskap. Kundservice som träffar kunder hela tiden vet massor.
Mm.
Men att man inte heller stannar där utan i steg 2 går ut och verifierar eller dementerar det man tror med riktiga kunder.
Ja. Så bra.
Så verkligen.
Nej, den där börja, det tar jag verkligen med mig. Men också att gå in med alltså det är ett jobb. Det är en bra maraton. Men jag kan börja. Så ser vi. Vi gör en plan. Liksom.
Ja.
Så bra. Men okej, några fördelar med kundcentrering. Det kan man kanske förstå. Men är det någonting som du vill liksom trycka extra på? Så vad du ser?
Ja, men jag tror tillbaka till den positiva spiralen. Att det som är så kraftfullt med kundcentrering är att, och det här finns det ju data på, liksom alla delar. Vi vet att det bidrar till ett ökat medarbetarengagemang. Vi vet att det bidrar till att bolag kan sänka sina kostnader. Hur mycket kostar det inte att hantera felaktiga kommunikationsinsatser till exempel? Eller att på kundservice reda ut oklarheter.
Missnöjda kunder och
alltså,
reklamationer.
Verkligen, alltså, det finns så mycket pengar. Mm. Och jag tror de här tiderna där vi är just nu, där många bolag behöver spara kostnader och liksom sänka sina kostnader. Verkligen ta tillfället och utforska det här med kundcentrering. För att det är liksom ett positivt sätt i en tuff tid att kunna hantera utmaningar på kostnadssidan. Och sen har vi också på tillväxtsidan liksom helt, som du berättade med din tandläkarupplevelse där tidigare, att liksom bra upplevelser gillar man att dela. Negativa upplevelser tenderar man ju att dela
man
att ännu större utsträckning. Exakt. Och det är så lätt idag. Det är ett klick bort på nätet till exempel där jag delar en bra eller dålig. Så att tillväxten påverkas också. Och jag har ju lite ett så här favoritcitat från en John A. Goodman som har sagt att det kostar 5 gånger så mycket att vinna en ny kund som att behålla en befintlig.
Ja.
Och ändå lägger organisationer oproportionerligt mycket pengar i att försöka ta in nya kunder.
Ja.
Och allt för lite och liksom täppa de här hålen i hinken. Och ta hand om dem vi faktiskt har. De som har valt oss.
Mm. Snyggt. Och där återigen tillbaka till kundservice. Om man sitter och man lyssnar på det här. Att, vi började också jobba med just kundinsikter från kundservice. Även fast inte hela organisationen jobbar på det sättet. Så bara, men varför ringer kunderna? Vi vill börja ta reda på det och se vad vi kan göra för att minska samtalen. Och det skapade ju inte både, bara ett engagemang. Liksom för oss som tog på oss det, alltså att driva det, utan alla medarbetare på kundservice blev så engagerade i det här.
Mm.
Och kom med så mycket idéer och förslag. Och liksom varje samtal de fick så var ju det en indirekt feedback in till företaget.
Yeah.
Så det var ju liksom, det var bra, nu var det till om det här. Innan var det bara en frustration. Nu ringer de 10 gånger om det här. Kan någon bara lösa det? Men nu var de med i lösningen.
Mm.
Och det spred sig. Vi kunde bygga business case. Vi tog reda på att vad samtal och ett mejl kostar när man ringer in. Så att det liksom, att man kan börja, sitter någon och lyssnar på det här. Man kan börja där själv. Pinna på papper, ett Excel-ark, vad som helst.
Ja.
Gör någonting. Och det går.
Det här du säger att pinna på papper. Att exakt, det är ingen ursäkt att vi inte har ett liksom bra system för att dokumentera. Det finns papper och penna. Ja. Det finns på alla organisationer.
Och de funkar utan laddare.
Exakt.
Mm. Ser du någon skillnad i ledarskapet i en organisation som är kundcentrerad versus icke-koncentrerad? Du pratar om det i den här blomman också, att ledarskapet är ju viktigt. Har du några skillnader där du kan
dela? Jättestora skillnader.
Ja.
Alltså verkligen. Och det är där jag brukar säga också så här, att kundcentrering börjar i företagsledningen. Och sen så liksom spiller ju det ner i hela organisationen. Så jag skulle liksom också vilja lyfta företagsledningens roll i det här.
Mm.
Att man tydligt, exakt, det är jätteviktigt, och att man tydligt förmedlar.
Mm.
Återigen, vart ska vi? Varför är det viktigt? Man visar att man sätter kunden liksom i det främsta rummet och så vidare. För att om man går ut och säger det på stora så här, town hall-möten till exempel, men i det löpande och i det dagliga aldrig riktigt följer upp eller visar att det är viktigt, då är det nästan bättre att inte ha pratat om det från början alls. För det blir liksom ingen trovärdighet i organisationen. Så att verkligen så här, och utbilda ledare i vad innebär ett kundcentriskt ledarskap. Och jag nämnde lite exempel innan, men just det här att vara transparent, visa tillit, delegera mandat, bygg psykologisk trygghet.
Mm.
Hjälp medarbetare att våga att utforska nya saker på ett nytt sätt. Det kräver så jättemycket av ledarskapet. Det är så långt ifrån det här detaljstyrda, kontrollerande, icke-syftesdrivna. Så ja, det är ju, vi har ju med det i upplevelseblomman liksom, som en förmåga. Men jag tycker att det är jätteviktigt med ledarskapet.
Och det håller jag med om, och det var det vi upplevde också, upplevt i flera organisationer. Men just att vi märkte att vi behövde vara ett filter från det som kom från ledningen. För att det stämde, den kommunikationen och retoriken och syftet man pratade kring var inte det som drev medarbetarna. Mm. Är oftast inte det som driver medarbetarna. Mm. Det var länge sedan jag lyssnade på någon podd, och då var det ett exempel om en, jag undrar om det var på IKEA. Jag får med en kvinnlig chef som gick ut och berättade om på julfest eller vad något sånt här. Att så här, vi, istället för att säga, nu har det gått så här bra, så här mycket pengar har vi dragit in eller känt vad det nu var för någonting. Så sa hon att vi har hjälpt så här många familjer, så här många människor. Och tack vare det så har vi gått med vinst eller vad det var. Bara alltså, den retoriken, att vända på det, att börja med syftet, har vi hjälpt så många. Sen den där lilla detaljen, det kanske är några som tycker att det är superkul, men de andra tycker det är viktigare att ha byggt en relation, att få bidra till det här. Så att jag vill bara säga, den är så viktig, och att vara det här filtret, det ska inte behöva vara så. Men om man sitter återigen och lyssnar på det här, så här, okej, kan det vara så att vi bara vidarebefordrar kommunikation, mejl, presentationer? Var ett filter, formulera om, ta ut det här och låt vara medarbetarna vara involverade i just förändringar och sådana saker också. För det är också ledarskapet många gånger som, det är ledarna som jobbar med förändringsarbetet och ska implementera och så vidare.
Ja, men verkligen, precis det du säger. Och samtidigt utbilda gärna din chef, liksom, så att man jobbar åt båda hållen.
Ja, exakt.
Jobbar
nu gjorde jag uppåt. Så här, och då fick jag det här resultatet.
Ja.
Då kommunicerade vi så. Exakt. Så jag skulle uppskatta att få det här av dig på det här sättet. Så.
Och det är det där som är så viktigt kring resultatet. Att som sagt, vi gör ju det här också för att det bidrar ju till ett bättre affärsresultat i slutändan.
Ja.
Så att precis det här du pratar om, hur man väljer att presentera till exempel. Det är ju inte att vi inte säger att affärsresultatet är viktigt. Tvärtom, det är superviktigt.
Mm.
Men vad är vägen dit?
Ja. Först vägen dit, sen exakt. Vad det blev.
Exakt.
Och det är också så här, det är en signal och det sänder ut någonting, tycker jag.
Ja.
Okej, har du något konkret case att lyfta där du har arbetat med att ställa om? Vad ni vill ifrån, vilket resultat? Har du något du kan dela lite om?
Ja, jag tänker att jag har ju... Ja, men jag var ju så många år på Trygg-Hansa. Det ligger mig fortfarande väldigt varmt om hjärtat. Och det är ju väldigt lätt att gå tillbaka och också tänka på de här förmågorna som jag nämnde. De här nio förmågorna. Och då blir det ju någonstans hur man och vi jobbade annorlunda liksom inom de här. Och för att ta ett konkret exempel så är ju det här med mätning och uppföljning till exempel. Där jag var ganska ny i min roll som head of CX upplevde att det fanns en otydlighet kring hur man liksom mätte och följde upp och kan vi verkligen bestämma siffrorna, hur det är med svarsfrekvenser och liksom tillförlitlighet. Och att då göra ett ordentligt jobb för att skapa en tydlighet och liksom ta bort de här som tittar på siffror och tycker att ja, men jag vet inte om det där är relevant för mig. Liksom. Så det är bara ett exempel på hur man så här, per förmåga också verkligen kan identifiera områden för att göra en förflyttning. Liksom konkretisera det. Och de ser ju olika ut i olika organisationer. Men grundstrukturen menar jag liksom är de samma. Och då kan man ju också tänka sig CX-strategi. Och det är ju också lite så här i tiden. Vad är det då? Ja, men det är att tydliggöra. Liksom. Strategi är ju både en plan och en process.
Mm.
Så någonstans både så här processen kring att tydliggöra vart vi ska och hur vi ska jobba. Men också skapa en plan. Och det kan man liksom. Det är ju ett tips från mig då. Jobba utifrån de här nio förmågorna till exempel. Mm. För att se vad behöver vi göra för att göra en förflyttning.
Kan man hitta de här nio förmågorna någonstans?
Ja, de finns på hemsidan till exempel.
Ja.
Exakt, och jag brukar också skriva lite kring det på LinkedIn.
Ja, så man får gärna lägga till dig där.
Ja, jättegärna.
Följa dig. Mm. Mm. Tack, innan vi avrundar, är det någonting mer? Nu skickade du med precis det här med liksom de här nya förmågorna. Är det någonting annat som du vill skicka med till lyssnarna om de kan tänka på någon frågeställning, reflektion eller...
Ja, men jag tänker, jag öppnar ingen ny dörr utan jag är kvar lite där vi har varit då. Ja, så att jag tänker så här, gå hem gärna till din organisation. Och liksom tänk på det här. Finns det en tydlig riktning för vilken kundupplevelse vi ska leverera?
Mm.
Och om den inte finns, starta ett arbete och tydliggöra det.
Ja. Snyggt.
Den tycker jag är jätteviktig. Och sen också tillbaka till det vi sa. Att så här, mindre prat och mera verkstad.
Mm.
Börja göra. Och om du som lyssnar också ser att jag tycker det här är viktigt och prata med din chef om hur ni kan börja utforska det här tillsammans.
Mm.
För just det här att kunna påvisa att man verkar på ett annat sätt och kunna koppla det till ett konkret resultat. Det är ju ett väldigt effektivt sätt att också driva förändringen.
Mm.
Och sen parallellt också tänka att företagsledningen är superviktig i det här. Så har vi någon ingång dit.
Mm.
Någon som lyssnar, någon som verkar ligga lite längre fram i tankarna. Mm. Där så bjud hen på lunch. Dela tankarna.
Gud vad bra. Härligt. Tusen tack för att du ville vara med. Hur kommer man i kontakt med dig om man skulle vilja göra det? Hur gör man det enklast? Jag kommer länka till din LinkedIn bland annat. Men hur kan man annars göra?
Ja, nej men man är så välkommen att ta kontakt. Jag tycker ju så mycket om att samskapa och samverka. Så LinkedIn är ju en jättebra kanal.
Mm.
Och sen har jag också min mail då. Som är linda@houseofcx.se.
Mm. Snyggt. Tusen tack Linda.
Tack snälla Emilia att jag fick komma.
Tack och tack till dig som har lyssnat. Tack för att du har lyssnat på Wow-podden. Om du gillade det här avsnittet så får du jättegärna dela och sprida podden till fler. Kom också ihåg att du kan prenumerera så att du får information direkt när nya avsnitt släpps så att du inte missar något. Vill du komma i kontakt med mig så når du mig på emily@wowservice.se. Gör dig nu en fantastisk dag så hörs vi snart igen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required.
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.